Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Ulla min ulla, säg får jag dig bjuda rödaste smultron i mjölk och vin, eller ur sumpan en sprittande ruda, eller från källan en vattenterrin.
Det blir ju ett väldigt sorgligt liv på ett sätt, och på ett annat sätt så gör hon ju en ganska enastående resa från den här oerhört fattiga barndomen till att hon slutar sitt liv och faktiskt äger ett hus och har kommit upp sig lite grann och fått mera borgerliga vanor.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Ulla Winblad var en verklig person bortom Carl Michael Bellmans litterära skapelse. Hon hette egentligen Maria Kristina Källström. Hon föddes av utfattiga föräldrar i Stockholm och blev tidigt moderslös. Bellmans oerhört populära visor gjorde det omöjligt för Maria Kristina Källström att lämna tiden som publikkvinna bakom sig, trots äktenskap och en flytt till Norrköping. Rebecka Lennartsson är docent i etnologi och forskningschef på Stadsmuseet i Stockholm, och hon är aktuell med boken Ulla Winblad, liv och legend. Välkommen.
Tack så mycket.
Det är ju inte hennes riktiga namn egentligen, Ulla Winblad. Maria Kristina Källström, hon föddes ju på 1744.
Mm.
Hur skulle du säga, och i en väldigt fattig familj, hur skulle du beskriva i Stockholm?
Mm.
Hur var villkoren för en fattig ung flicka att födas vid den här tiden alltså?
Ja, hon var ju inte ensam i den situationen, utan det var ju en ganska stor del av befolkningen som var medellös. Och det var ju naturligtvis jättehårda villkor. Hon hade ju dessutom oturen att mista sin mamma redan vid 5 års ålder. Och hennes pappa blev sjuk i fallande sot. Och då blev familjen...
Fallande sot är epilepsi.
Epilepsi, precis. Och blev avskedad från sin tjänst. Så han fick gå som hjälpkar sen, som det hette, och tjänade säkert väldigt dåligt på det. Så att det var en mycket, mycket fattig och utsatt familj på flera sätt.
När man läser din bok så förstår man i alla fall att hon ändå lärde sig att läsa till exempel. Så att trots att hon var så fattig så fick man ändå någon slags utbildning.
Mm. Jo, men prästen har ju gjort uttalanden senare i livet om att hon faktiskt är lite läs- och skrivkunnig. Och det var ju inte helt ovanligt heller bland fattiga barn. Det var faktiskt till och med lag på att alla skulle lära sina föräldrar, hade i uppdrag att lära sina barn att läsa. Sen kanske det inte sträckte sig till mer än att man kunde skriva sitt eget namn kanske, och att man kunde stava sig igenom salmer, och man fick lära sig läsa i katekesen och så. Men åtminstone de böckerna hade man nog ofta även i fattiga hem.
Hur mycket vet vi om hennes uppväxt egentligen?
Och från hennes barndom så finns det ju väldigt, väldigt lite bevarat egentligen. Hon har lämnat några avtryck i källorna, utan man får nog gissa en hel del och se till omständigheterna och till hur andra barn hade det, vad man känner till om barndom i den här tiden. Och man kan ju föreställa sig att hennes pappa var tvungen att försörja familjen, att hon blev kanske lämnad ensam väldigt mycket, att hon fick ta hand om sina syskon eller bli omhändertagen av äldre syskon. Och säkert så fick hon klara sig ganska mycket ensam, kan man gissa sig till. Hon hade, det var väl en barndom som präglades av brist, gissningsvis.
På det mesta egentligen.
Brist på det mesta, brist på kläder säkert, brist på mat kanske många gånger också. Och säkert kanske väckte det någon slags längtan efter en annan tillvaro, kan man ju föreställa sig. Alltså en ganska torftig och enkel barndom. Men det är klart att det fanns glädjeämnen även då. Det fanns säkert många barn som var ungefär i samma belägenhet, som kanske inte kände sig utpekad eller annorlunda så. Där hon växte upp på Ladugårdslandet i Stockholm, så hade väl barnen som bodde i närheten kanske ungefär samma förutsättningar.
För det är det nuvarande Östermalm, men det var ett väldigt fattigt område.
Ja, men det var fattiga områden. Lite grann i stadens utkant, ganska lantlig karaktär skulle vi nog tycka idag. Det fanns militära kaserner och en del mer stadsmässiga hus, men det var också tobakslador och gärden och kogubbar och getgummor och så som präglade den här stadsdelen.
Men du började redan antyda lite att de kanske fick drömmar om ett annat liv här. Men jag kan tänka mig, Stockholm är en ganska liten stad vid den här tiden. Hur många människor bodde i mitten på 1700-talet i Stockholm?
Jag tror att det är runt 70 000 som bor i Stockholm vid den tiden.
Ja, det är som en större förort, höll jag på att säga.
Ja, precis. Vi skulle tycka att det var en liten stad. Och staden var ju...
Det är som Borås, tror jag, ungefär.
Ja, det kan stämma säkert. Och staden var ju egentligen då staden mellan broarna, det som vi kallar för Gamla stan idag. Det var liksom kärnan. Och där tror jag att det bodde runt 12 000 människor. Och idag bor det väl, kan det vara runt 3 000? Så att där var det ju betydligt fler människor än vad det är idag. Ganska trångbott och mycket folk i rörelse. Även sådana som inte bodde där, utan man sökte ju sig till staden. Det var där det fanns handel och det var där man...
Man blir ju oftast imponerad av, när man läser om den här tiden, hur många människor de lyckas trycka in i små lägenheter.
Ja, precis. Jag tror att man hade lite andra krav på levnadsomständigheterna då, kanske vad man har idag.
Men vad jag tänkte på också, när man bor i en relativt liten stad som ändå huvudstaden här, man kommer ju ändå möta människor som har det bättre. Man kommer möta adelsmän och kanske till och med se kungen på gatan någon dag. Det är ju inte helt otänkbart, eller hur?
För det är nog också någonting som präglade 1700-talets stad, och som att den var kanske mindre segregerad än vad den skulle komma att bli sen under 1800-talet. Så att kvarteren, även om det fanns en uppdelning och det fanns fattiga delar som på Söder och på Ladugårdslädet och så, så var det en påtagligt blandad stad där det kunde bo människor från olika klasser.
Till och med i samma hus.
I samma hus till och med, precis.
Man bodde väl högre upp om man var lite mer välbeställd, eller?
Ja, faktiskt tvärtom, har jag fått lära mig. För det är ju det är liksom senare så att ju högre upp i huset, desto tjusigare. Men vid den här tiden så var det fortfarande, det fanns ju inga hissar. De tjusiga trapporna, de kanske ledde bara upp till den första våningsplanet. Och sen så blev det ganska smala, vindlande trappor.
Så det var finare ju längre ner man bodde.
Ja, men ofta, i flera av husen så är det så större fönster ner till. Och längre upp så fanns det ju också, då hade du vinden, du bodde under taken där, det kanske bara hett på sommaren, kallt på vintern, kanske låg till och med avträdet längst upp på vinden, och det ville man ju inte
hade
nära.
Dass på vinden?
Det hände att man hade dass på vinden eller på innergården då.
Ja, just det.
Så att det kunde vara lite omvänd hierarki, om man säger så.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mycket av den bilden jag ändå har av 1700-talet, det är ju Bellmans 1700-tal, vilket ju någonstans är väl en extrem. För det är ju mycket festande och sinnlighet och synd och så. Var Stockholm ett syndens näste under Bellmans period? Alltså?
Ja, det där är ju en delikat fråga. Ja. Men jag hade ju också med mig, jag tror att vi många liksom präglade av den bilden, inte bara av Bellman utan också i den mån man har sett bilder, så är det ju ofta så här Ehrensvärd och Sergel och Elias Martin. Ja.
Det är väldigt erotiska
bilder. Ja, men många sådana, det finns ju verkligen påfallande många sådana bilder. Så att det är mycket rumlande och mycket party och mycket liksom riktiga så här, röja skivor verkligen. Och när man ser till källorna så finns ju en motsvarighet till det här i verkligheten också. Och man kan ju se det också på statistiken. Dels att det föds väldigt många utomäktenskapliga barn. Ja, könssjukdomarna sprider sig ju också som en löpeld. Och framförallt så sups det ju.
Det här är syfilisens tid.
Ja, det är syfilis. Och man gör ingen skillnad. Man tror att det finns en könssjukdom liksom, och det är syfilis i olika steg. Och det får ju fruktansvärda följder i förlängningen. Linné kommer ju till Stockholm med sin och har ju ingen annan bot än andra läkare, utan det är ju den här gråsalvan då. Men han lägger till att man ordinerar vin också. Och det gör ju att han får ju ganska många klienter.
Ja.
Men som sagt, det finns ju en massa spår av den här party i Stockholm i den här tiden också i andra källor, så att det finns ju visst belägg för att det faktiskt är.
Vi kan förutsätta ganska mycket att det rumlande. Var mycket festande. Alltså.
Ja, mycket festande och mycket drickande, även i vardagen liksom. Så sups det ju på sätt som vi inte riktigt kan greppa, tror jag.
Mm. Alltså, som en väldigt ung kvinna så föder ju hon ett barn. Hon är ju ogift. 1765, var hon är 21 år då.
Mm.
Vad innebar det att föda ett barn utanför äktenskapet 1765?
Till att börja med så var det ju olagligt. Man fick ju inte ha sex utan att vara gift.
Nej, just det. Men det var inte dödsstraff i den här tiden?
Nej, det var det inte. Utan det var skamstraff och böter.
Mm.
Och skamstraffen kunde ju vara nog så illa, faktiskt.
De kanske har... Idag kan man ju nästan skratta åt de där skamstraffen, men vid den här tiden så betyder de någonting.
Ja, och det här att utesluta sig församlingen innan man då har liksom genomgått det här skamstraffet, det kunde ju, om man då på riktigt var troende, drabba oerhört hårt naturligtvis, att uteslutas ur gemenskapen. Och också, jag kan tänka mig att det här skamstraffet utsträckte sig liksom till lokalsamhället i stort. Och du var ju känt, det här var ju känt av alla naturligtvis, att du hade fått ett barn. Och det här var ju olagligt för både män och för kvinnor, men de fall där det faktiskt går till rättegång, det är ju ofta då kvinnor som just har blivit gravida, där det inte går att dölja längre. Och så att Majestin är ju inte ensam om att hamna i den situationen.
Barnet dör, ska vi väl säga, bara efter några dagar. Alltså.
Precis, hon föder en liten flicka som nödöps av barnmorskan. Det så fick man göra om barnet var klent. Då kunde man barnmorskan ta prästens roll. Men den här flickan dör då efter 8 dagar och begravs. Och då ska ju Maria eller Maja Stina infinna sig vid rätten och ta sitt straff. Men hon dyker aldrig upp någon gång, utan hon lyckas undkomma polisen. I flera år faktiskt så undgår hon det här straffet.
Men hon är ju i Stockholm vid den här tiden, eller hur?
Mm. Det här är lite besynnerligt. Ja. Jo, och vi kan ju också hitta henne i mantalslängder och kronotaxeringslängder och så, se vart de bor någonstans. Och det kan ju inte ha varit helt svårt att hitta henne i den här lilla staden.
Kan det vara så här att man inte brydde sig om och driva igenom
den
här straffen?
Ja, det finns ju ett och annat som tyder på att den här hårda sexuallagstiftningen håller på att luckras upp lite grann, och att man kanske inte, man följer inte upp lika hårt längre.
Men hon dyker ju upp i alla fall här och där i rättsliga protokoll och sånt. Återigen då är det 1767.
Mm.
när hon blir tagen av polisen i en sidenkappa.
Ja, precis.
Det kanske inte vi tycker låter som något brottsligt. Nej. Men det tyckte de man på den här tiden.
Ja, för då var det ju sen ett år tillbaka så var det faktiskt olagligt för lösa kvinnfolk att bära siden.
Vad är lösa kvinnfolk?
Ja, det var väl just kvinnor som inte hade någon giltig försörjning. Ofta som användes det som en synonym för det vi idag skulle kalla för prostituerade kvinnor.
Är det därifrån lösaktiga kvinnor, ordet lösaktiga kvinnor?
Ja, det hänger väl samman.
Men det var olagligt helt enkelt?
Ja, det var olagligt att bära siden. Men det fanns undantag. Och undantagen var ju bland annat om man då arbetade med siden. Och det kunde då Maja Stina, som jag kallar henne i boken för enkelhetens skull, uppvisa olovsedlar på att hon faktiskt var anställd för att reda siden.
När jag läser din bok, så vet inte om det är jag som läser in massa betydelse som inte finns där. Jag får känslan av att, är det verkligen så att de verkligen jobbar på den här sidenfabriken, eller är det bara någon cover-up?
Alltså det går inte att bevisa,
men
det går inte att veta.
Nej, men jag får känslan av det när jag läser det i alla fall.
Ja, men jag tror dels att ett av skälen till att de blir gripen är att de redan är känd i staden som just lös kvinna. Och att folk vet vem hon är. Och det kanske också är en av förklaringarna till att hon inte har gripits för att hon har fött barn. Det här är rena spekulationer, jag har liksom inga belägg för det.
Nej, idag får vi spekulera lite.
Ja, vi spekulerar idag i den här podden. Men jag tänker att det är flera kvinnor som var kända av polisen kommer ju påfallande ofta ändå undan det här. Så att det känns ju ibland som att det finns en mer eller mindre, vad ska man säga, tolererad sexhandel. Och i synnerhet om kvinnorna har liksom högt uppsatta beskyddare, som jag har hittat andra exempel på, så är det ett sätt att klara sig undan myndigheterna. Men om hon då redan var känd som lös kvinna, så var ju det ett skäl för den här poliskonstapeln att gripa henne i den här röda pelissen. Det här var ju inte heller bara någon röd liten sidensjal.
Det var
någon
väldigt liten detalj. Exklusiva kläder.
Det är ju en exklusiv, riktigt modeplagg som verkligen, det är mycket sidentyg i ett sånt här. Det är en kapp. En vid kappa med ofta pälsbrämad huva och vida ärmar. Så att det är mycket tyg i en sån här kappa. Och det är som sagt riktigt sånt här modeplagg som förekommer på mode. Och dessutom är den röd, vilket också är liksom, alltså hon måste ju ha synts väldigt tydligt i den här. Och den röda färgen har ju också lite så här laddning i sig. Den är ju ganska maskulint laddad vid den här tiden och förknippas liksom med makt och myndighet. Och
det är kungar som klär sig
i röd. Det är kungar som klär sig i röd. Det märks att hon vill synas helt enkelt.
Ja. Och det här är ju inte fast fashion-tiden när man går in och köper kläder för några hundralappar, utan det här är ju årslöner kanske för en vanlig arbeterska.
För en spinnerska som tjänade oerhört lite så finns det ju ingen möjlighet egentligen att tjäna ihop till en sån här kappa.
Jag känner att det var ju, för mig var det ju självklart att, jag använde Ulla Winblad för det känns mest bekvämt, men vi kan säga Maja Stina, för mig var det mer mindre självklart att hon var prostituerad, men du är inte lika så där tvärsäker i din bok att hon verkligen var prostituerad.
Alltså jag tycker det är så svårt eftersom inte ordet används på 1700-talet. Och den här förståelsen som vi har med oss att prostitution, det betyder att man säljer sex.
Mm.
Det är ju ointressant på 1700-talet huruvida pengar var inblandade eller inte.
Rent juridiskt?
Rent juridiskt. Och också tror jag i folks medvetande att det var liksom hade en underordnad betydelse. Det kunde ju nästan till och med vara så att om du har vett att ta betalt, då har du i alla fall inte gjort det av egen vilja. Liksom.
Det, är ju så här, det är värre bara att göra av lust.
Du, ja, men precis. Det är lite så att det är ju den egentliga horan är den som liksom ligger runt för sin egen
skull. Men ordet hora fanns
ju
den tiden.
Ordet hora är ju, det känns ju uråldrigt.
Ja. Men inte i bemärkelsen att man säljer sex för pengar.
Nej,
utan
precis.
Mer att man ligger runt.
Då är det ju någon som faktiskt drivs, som är lustdriven så mera. Så att
vi kan konstatera att hon inte var prostituerad i den bemärkelsen vi lägger i ordet prostituerad.
Ja, och samtidigt så finns det ju en massa tecken på dels att hon av sin samtid uppenbart under några år betraktades som publik kvinna eller lös kvinna eller så, att hon fanns liksom tillgänglig för män så. Att hon hade flera karar. Och kanske skulle, så hon, uppenbarligen så fattade hon aldrig det beslutet själv att nu ska jag börja prostituera mig, utan hon levde väl i någon slags mellanposition som många andra kvinnor gjorde vid den här tiden. Du var ju tvungen, hon var ensam kvinna, ensamstående kvinna, hon hade inte en förälder som kunde försörja henne. Hon var tvungen att försörja sig själv, det fanns oerhört få yrken att välja på som var möjliga att öppna för en kvinna vid den här tiden. Hon levde väl i någon slags, men hon måste ju hitta någon försörjning. Det är klart att hon kanske hade flera älskare som gav henne presenter i form av kläder eller mat eller pengar. Och så kanske hon hade yrken emellanåt. Hon kanske var krogpiga någon gång, fast vi inte har några belägg för det. Hon kanske var spinnerska under en period.
Men det är ju ändå någonstans som man, vi har inte kommit så långt än så vi ska sammanfatta hennes liv, men man får ju ändå, det är ändå någonstans så är det ju rätt tragiskt liv hon lever egentligen. Får man
ja, det är ju, det blir ju ett väldigt sorgligt liv på ett sätt, och på ett annat sätt så gör hon ju en ganska enastående resa från den här oerhört fattiga barndomen till att hon slutar sitt liv och faktiskt äger ett hus och har kommit upp sig lite grann och fått mera borgerliga vanor.
Men för en tanke som slog mig när jag läste boken, det var lite det här att om hon hade hittat någon adelsman, om hon hade liksom haft en relation med någon adelsman så där, så kanske hon hade slutat liksom i samhällets topp eller
Det
har man ju talat om, jag menar kvinnor som är älskarinnor åt högt uppsatta män och som sen egentligen blir bortgifta i hyggliga äktenskap och så.
Precis, för det är ju lite så som det ser ut. Det fanns ju en mer eller mindre, vad ska man säga, etablerad form för det där bland högre kretsar. Att det fanns liksom ett älskarinne, ett mätressväsende.
Som men jag har ju läst om exempel där kungar och så gifte bort sina älskarinnor när de gifte sig till andra adelsmän.
Ja, när man väl hade tröttnat så kunde man... Ja, så det, på något sätt så fanns det liksom en liten promilles möjlighet till någon slags maskhål i det här rigida ståndssamhället, att du ändå kunde göra någon slags resa om du hade en exceptionell tur att hamna precis rätt. Andra blev ju liksom slängda på sophögen, om man säger så. Några fick ju faktiskt någon slags livstidspension efter att man hade blivit avpoliterad som älskarinna. Så att du kunde sitta där med en egen våning kanske, och till och med häst och vagn och så. Men, och någon slags livstidspension. Det berodde på hur liksom förhandlingsskicklig du var i den här relationen när du skulle förhandla dig till ett avtal för ditt mätressväsende. Eller, ja. Men det var ju ett litet fåtal av de här kvinnorna som hamnade i den situationen.
Hur får Maja Stina namnet Ulla Winblad?
Det finns ju heller inget liksom, tydligt, det går liksom inte helt att belägga. Men en tydlig indikation är väl att hennes styvmamma, när pappan gifter om sig, hon heter Winblad i efternamn. Så att det tycks ju som att det är det namnet hon har antagit själv. Och varifrån Ulla kommer, det vet vi inte. Hon bodde under en period med en annan ung kvinna som heter Ulrika Ek. Kan det vara så att hon var inspirerad av det? Eller också tyckte hon att det var lite kul att leka med ett kungligt namn?
Ja, kanske? För det här var ju drottningar som hette Ulrika.
Precis, det var ju ett populärt namn på det sättet. Så det kan vi inte riktigt veta, men det tycks ju i alla händelser som att hon började kalla sig för det långt innan då Bellmans
pistlar. Så det är inte Bellman som har hittat på det här namnet?
Nej, namnet hade hon tagit sig själv, tycks det som. Och kallas för det liksom i några olika källor långt innan Fredmans epistlar och sången hade kommit i tryck, men också innan de hade börjat spridas i staden, för de sprids ju långt tidigare än de kommer i tryck, först på 1790-talet.
Ja, för i boken så visar du någon slags uppställning på publika kvinnor, eller vad var den beteckningen där? Var det publika kvinnor?
Ja, publika damer, publika... finns det någon horor i Stockholm, finns det en lista som heter och så.
Ja, och det är inte en polisregister, utan det var mer som en guide för män.
Ja, men sannolikt en guide för män som vi sökte, men det går heller inte helt säkert att säga, det är en ganska svår tydd källa kan man säga.
Vår största nationalskald då, Carl Michael Bellman, kände han Maja Stina?
Jag har ju tittat på den här historien från Maja Stinas horisont och från hennes håll. Och inte tittat så mycket på Carl Michael Bellmans liv. Carina Burman som har skrivit den här digra biografin över Carl Michael Bellman.
Hon har varit med i podden också och pratat om det.
Ja. Mm. Hon menar ju att de knappast kände varandra.
Mm. Men hon var känd.
Ja, precis. Han måste ju, i alla händelser så är det uppenbart att han kände till henne. Och hon kände naturligtvis till honom. Och jag håller det också för föga sannolikt att de inte träffade på varandra. Det är ju som pass liten stad.
De borde ha träffats någon gång.
Och det är klart att under en period bor de ju till och med i stort sett grannar på 1770-talet där. Det är klart att de springer på varandra. Sen har jag ingen aning om de stannade och språkades med varandra eller om de tittade bort när de passerade varandra. Och sen har det ju funnits så många olika teorier om det här. Det har funnits en vilja, i synnerhet under 1800-talet kanske, att hitta belägg för att de hade en relation med varandra. Ett tag så
utgick. Varför ville man det på just 1800-talet?
Alltså, det fanns ju en jättestor fascination för Bellman då. Och då var det ju inte så långt bort ändå, de här händelserna. Och det gjordes ju intervjuer med folk som hade levt samtidigt som Bellman och Maja Stina, som då vittnade om hur man hade sett att de dinerade tillsammans eller råkades på gatan.
Det här, påhittat.
Det här är ju mycket troligt påhittat. Å andra sidan så är det inte omöjligt heller. Så att
Det går inte att uttala sig säkert
om den saken. Men en sak som är helt säker, det är ju att Maja Stina påverkades oerhört mycket av att hon utpekades av Bellman som Ulla Winblad, och att hennes samtid var så säker på att de var samma person.
Jag tänkte att vi återkommer till det lite längre fram. Men varför intresserade sig Bellman så mycket för Ulla Winblad?
Alltså, det här är ju en viktig gestalt i hans Ja, men det är det ju verkligen. Och det är ju flera kvinnor som figurerar i hans verk, men hon är väl den enda som liksom tar kropp lite grann, och som blir en individ. De andra passerar ju revy. Sen har han ju en massa manliga gestalter som återkommer också. Men hon är ju den här kvinnliga nymfen, den här liksom huvudgestalten, gudinneliknande väsendet. Det är ju svårt att tränga innanför pannbenet på Bellman. Jag kan ju omöjligt veta hur han tänkte. Men jag föreställer mig ju att det fanns en lockelse i att hon, dels kanske för att hon hade det här vackra namnet som han tyckte kanske passade väldigt bra in i den här epistelvärlden. Men sen också föreställer jag mig att hon redan, eftersom hon då var känd redan i staden som en partybrud och en lös kvinna och en publik dam, vacker, omsvärmad, fanns med på alla partyn och fester, att det bidrog till lite grann den humorn som han också hela tiden är ute efter, att det här, att han upphöjer henne till den här
en publikkvinna
gudinnan.
Upphöjer han till
någon precis. Ja. Att det fanns något drastiskt i det, att folk kände till vem hon var. Jag kan inte säkert veta det, men jag föreställer mig att det var så. Och den typen av humor som liksom förenar det här liksom upphöjda, siliga, högstämda med det här rännstenstemat, det återkommer ju så mycket olika typer av källor också. Det verkar som att det var liksom höjden av humor på 1700-talet.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mm.
Bellman var ju oerhört populär. Och även innan hans sånger spreds i skrift så var de ju kända. Även utanför Stockholm har jag förstått saken rätt. När började det här påverka Maja Stinas liv? Att hon var den här litterära gestalten i den populäraste bisdiktaren som fanns i den här tiden?
Ja, det kan man ju tänka sig att det fick konsekvenser ganska omedelbart.
Mm.
Någonstans där kring 1768.
Så det är var något, hon, ett år efter hon har gripits med den här sidenkappan.
Precis, någonstans där mellan 1765 och 1768. Så pikan hon liksom är liksom i partysvängen.
Det kan väl utgå från att hon var väldigt vacker.
Ja, men det tror jag med dåtidens ideal, utifrån dåtidens ideal så var hon säkert det.
Mm.
Och känd, och jag känd i
det
Stockholm.
Det finns egentligen inga riktiga avbildningar.
Nej,
av henne.
Det finns ju bara, det finns ju en hel del 1800-tals avbildningar, men det föreställer ju den diktade gestalten. Så att det finns inte någon, ingen bild som vi vet. Vi vet inte hur hon såg ut i verkligheten, om man säger så. Utan då, det är ofta den här idealiserade bilden som rimmar väldigt väl med skönhetsidealet från den tiden. När hon ska beskrivas. Men jag tror att några år där så liksom pikar hon. Och i samma veva, runt 1770 så börjar de första liksom sångerna komma till. Och kanske också då spridas muntligt. Och man kan ju tänka sig att men kanske först att hon smickras av det här. Det är ändå lite, hon blir ännu mer kändis. Liksom, det spejer på det här. Hon blir... Och i de flesta så beskrivs hon ju som gudinnelik och vacker och någon slags Venusgestalt. Så. Men i samma veva där runt 1770 så vill hon ju byta liv. Hon börjar ju bli, det, ungdomsperioden är väldigt kort under 1700-talet och hon börjar kanske känna sig mätt på det här. Hon kanske vill byta liv, hon kanske börjar se avigsidorna med det här ryktet också som publikkvinna. Och vill byta liv. Och i samma veva så uppsöker hon ju faktiskt också rätten för att sona sitt brott. Att hon har fått barn utanför äktenskapet. Och skälet till det är ju att hon vill gifta sig. Och hon har fått en fästman som heter Erik Nordström.
Just det, som också förekommer i någon Bellmans sång.
Ja, precis. Han skrivs ju också in i Bellmans, i Fredmans epistlar. Och också i epistelvärlden så är han ju fästman till den diktade Ulla Winblad. Så att det finns ju en parallellitet hela tiden mellan den verkliga Maja Stina och Bellmans Ulla Winblad.
Men då får hon sona ett straff då? För
Då får hon böter och sen så får hon sån här enskild skrift och avlösning som det heter. När prästen skulle läxa upp en och förmana en och så skulle man be om förlåtelse för sina synder.
För vid den här tiden har man avskaffat det att man ska stå på skampall och sånt, eller?
Ja, det fanns ju skampåle och så fanns ju fortfarande. Men, men just det här straffet, det utdelades som enskild skrift till och med. Så att tidigare så var det skriftning i kyrkan inför hela församlingen för att liksom understryka det skamliga i det här. Men det har man faktiskt tagit bort.
Men hon gifter sig då med den här Erik Nordström.
Ja.
Och det är väl kanske här vet vi ju lite mer. Det känns som att här får man lite mera inblickar om hur hennes liv faktiskt är vid den här tiden.
Mm. För här dyker hon ju upp mera i källorna. Och här börjar hon också dyka upp i rättegångsmaterial. Och då blir ju källorna plötsligt mycket rikare och berättar mera innehållsligt om hennes liv i stort.
Mm. Hur är äktenskapet med Erik Nordström då?
Ja, det hade ju kunnat bli riktigt bra. För Nordström var ju inget, i sig inget dåligt gifte. Liksom.
Han var tulltjänsteman.
Han var tulltjänsteman. Han jobbade ju på Stora Sjötullen i Stockholm där Bellman för övrigt också var verksam i samma tid. Och de här två kände ju varann sedan barnsben sannolikt eftersom de hade växt upp i husen intill varann.
Sådana slags man från borgerskapet då kan man säga.
Ja men precis. Och man tror ju också att Bellman var involverad i att skaffa honom tjänst som tulltjänsteman i Norrköping. Och dit flyttar det här paret. Och de har ju under en period både piga och häst och båt. Så de skulle kunna ha det hyfsat ställt.
Är man rik då om man har piga? Eller?
Ja men det är ju inte, fattiga har ju inte råd att ha piga, så det är lite grann ett mått på statusen då. Men Nordström är ju ett hår av hin.
Obehaglig figur.
En oerhört obehaglig figur ska jag säga. Och han är så våldsam så att det är nästan parodiskt. Han påminner ju om de här ordensbröderna och slår ju dem faktiskt med hästlängder skulle jag säga. i hur han lever sitt, för sitt liv i Norrköping. Och det är också tydligt ganska omgående.
De flyttar till Norrköping.
Precis, de flyttar till Norrköping där han får tjänst. Och Maja Stina tar hans efternamn, vilket inte var helt vanligt för den här tiden. Så att det är tydligt att hon vill liksom vända Maj, den här Ulla Winblad ryggen och börja om på nytt.
Normalt sett så behöll kvinnorna sitt efternamn.
Ja, det var det vanliga.
Mm. Vet du när man började ta männens efternamn?
Nej, det är jag osäker på. Mm. Men vid den här tiden så är det fortfarande, tror jag, runt 20% bara som tar sina mäns efternamn. Och när de kommer till Norrköping så är det rätt tydligt på en gång att det här namnet Ulla Winblad, det är ju känt också i Norrköping.
Norrköping är ju en av de större städerna vid den här tiden.
Det är det, och den växande staden, hamn- och stapelstad, som där det också finns ett utbrett krogväsende och mycket folk i rörelse. Och hon blir, det här paret blir känt ganska omgående i Norrköping också, och att vilka de är liksom, det här ryktet sprids oerhört snabbt. Så att de hamnar ju gång på gång inför rätta. Och det har ju ofta att göra med just namnet Ulla Winblad, att det är en provokation både mot Maja Stina och också mot hennes make, som också kallas för Ulla Retsamt då. Och han har ju ett temperament som är inte av denna världen. Han blir skitförbannad. Men också verkar också oprovocerat ställa till med våldsamma scener, så att han piskar ju upp både barberare och bönder och drängar.
Jag måste ju säga att jag blev lite förvånad när jag läste om honom här, för jag tänkte tulltjänsteman, det trodde jag ändå skulle vara någon slags, att ställas någon slags krav på.
Ja,
men han verkar ju bete sig, jag menar, han är inblandad i rättsfall efter rättsfall och misshandlar, ja. Han är stupfull och
han är hopplös.
Han beslagtar gods han inte ska beslagta. Ja. Jag menar, han är ju mer eller mindre kriminell.
Han är ju kriminell rakt av. Ja. Det är bedrägerier hela tiden som
och
han
ändå så får man fortsätta.
Ja, det är ju ytterst besynnerligt faktiskt.
Ja.
Men han, ja, han håller ju på sådär några år. Han är ju våldsam inte bara mot män i sin omgivning utan också mot sin hustru. Och där finns det också rättsfall som berättar om hur hon flyr mitt i natten över till grannarna och hur han kommer hem full på nätterna och hotar henne med kniv och han slår henne med tillhyggen. Och någon piga vittnar också om hur hon också ger igen ganska häftigt. Och ibland så slåss de ju också tillsammans på krogen mot andra.
Ja, men i något rättsprotokoll här så är det rivsår. Nu kanske jag är fördomsfull här, men jag föreställer mig att det kanske inte är så män slogs vid den här tiden.
Ja, nej, men hon kan nog också bli fysisk.
Ja.
Eller det berättar ju de här protokollen om, så att hon slåss också.
Men utan att du skriver rent ut så får man ju ändå, jag får ju ändå känslan av att det här är ett liv i missbruk på, från båda parters sida egentligen. Eller har jag övertolkat det igen här?
Nej, men det finns väl en del som tyder på det. Att hon hade svårt att hålla sig liksom i,
kanske lite gränslös.
Ja, lite gränslös och utlevande. Och också mycket temperamentsfull, tror jag. Alltså hon blev arg och hon ville inte gå med på att hon skulle vara utstött och vara den här Ulla Winblad som hon inte längre ville vara, den här lösa kvinnan. Och det är det som hela tiden kommer tillbaka.
Ja, hon blir aldrig av med den stämpeln.
Hon blir aldrig av med den stämpeln. Och det intressanta är att just namnet Ulla Winblad också diskuteras av rätten flera gånger, både i Norrköping och sen i Stockholm. Huruvida det är en skymf att bli kallad för Ulla Winblad eller inte.
Mm. Men rätten tycker inte det.
Nej, de kommer ju fram till att det blir någon märklig cirkelresonemang där hon måste då, för att det ska vara en skymf så måste ju hon gå med på att namnet Ulla Winblad i sig är förknippat med lösaktighet. Så att hon på något sätt måste erkänna att hon har gjort sig skyldig till det här för att det ska kunna betraktas som en skymf. Så att hon sammanblandas ju med den här litterära figuren också inför rätten, om man säger så.
Mm. Men Nordström, han dör ju till slut.
Ja, han super ju nästan ihjäl sig, eller han dör ju i fläckfeber i häktet.
Sannolikt på grund av supande egentligen.
Ja, men precis. Supande och ofta dålig hygien har väl fläckfeber förknippat med.
Men vad hände med Maja Stina då när han dör?
Ja, då var ju hon ställd lite på bar backe, för trots att de hade börjat ganska bra i Norrköping så efterlämnade ju Nordström bara krognotor i stort sett och skulder.
Mm, han hade mycket skulder.
Han hade mycket skulder. Så att hon stannar ju ungefär ett år, om jag inte minns rätt fel, i Norrköping och får väl försöka reda ut saker och ting där. Sen flyttar hon tillbaka till Stockholm igen faktiskt.
Man kan ju undra varför hon flyttar tillbaka.
Ja, det kan man undra. Hon hade väl sin styvmor kvar i livet, tycks det som. Och kanske hade hon några andra kontakter.
Hur gammal är hon när hon flyttar tillbaka till Stockholm?
Ja, hon närmar sig 40 när hon flyttar till Stockholm. Jag tror hon är 38 när hon flyttar.
Mm. Och det är ju en betydande ålder på 1700-talet kan man säga.
Ja, hon är ju inte längre en ungdom. Så. Och kanske så har hon en förhoppning om att hon ska kunna börja om igen i Stockholm. Att hon ska vara glömd i Stockholm samtidigt som hon kanske har några vänner kvar där.
Mm. Men är hon glömd då?
Nej, hon är ju inte det. Utan så fort hon kommer tillbaka så sätts det igång igen. Det här, liksom, de här ryktena kommer i svang rätt omgående. Och hon är ju inte, Ulla Winblad är definitivt inte glömd. Och vi får komma ihåg att fortfarande vid den här tiden så har ju inte Fredmans epistlar och sånger kommit i tryck ens en gång.
Det är fortfarande bara muntliga traditioner.
Det är fortfarande bara muntliga traditioner, men hon är känd.
Mm. Men hon är 38, det är en betydande ålder ändå vid den här tiden. Man kan ju tänka sig att hon börjar faktiskt är lite bedagad kanske. Men ändå så hon gifter sig igen här.
Mm. Ja, hon har ju levt runt 14 år med en våldsam man. Det måste ju ha satt sina spår, tänker jag. Men någon slags attraktionsvärde har hon ju uppenbarligen fortfarande. Hon gifter sig med Erik Lindståhl som är många år yngre. Och han är heller inget dåligt gifte. Han har ju en fast tjänst som stämpeldräng på hallrätten.
Stämpeldräng på hallrätten, ja. Vad innebär det?
Jag menar, han var väl den som stämplade godkände varor på hallrätten, som för övrigt också låg i Stadsmuseets byggnad, Södra Stadshuset i Stockholm. Så att det finns en koppling till Stadsmuseet, det tycker jag är lite häftigt. Så att han hade fast arbete, var mycket betydligt yngre och heller inte lika våldsam som hennes tidigare make. Men det blir ingen lugn tillvaro nu heller, tyvärr.
Vad är det som händer nu då?
De börjar med att flytta runt lite grann, det här paret, och de börjar på att bygga upp lite grann. De har också piga under en period och verkar liksom, ja, men börja samla på sig lite pengar. De flyttar till Baggensgatan där de bor en ganska lång period, och därifrån finns det mycket, mycket protokoll och rättegångshandlingar bevarade som visar att Maja Stina hade väldigt svårt att finna sig till rätta.
Även märks
nu.
Det,
ja, men det märks dels på att grannarna är oerhört provocerade av att Ulla Winblad har flyttat till den här gatan. Så att återigen,
de tycker
så,
det degraderar hela gatan.
Ja, men det kanske gör det. Ändå är ju Baggensgatan hör ju till de här gatorna som har gått till historien som...
Var ligger Baggensgatan
Red
i Stockholm?
Light District. Det ligger mitt i Gamla stan. Mm. En smal,
finns den kvar
krokig
idag, eller?
Och lite buktig gränd. Ja, det gör den. Så att där kan man gå förbi huset där Maja Stina bodde. Granne med Ahlströms jungfrubur för övrigt, som också gått till historien som ett syndens näste.
Jungfrubur, det är bordell.
Ja, precis. Det är ungefär motsvarande bordell. Och tittar man på mantalslängderna från den här tiden så ser man att det är ju en väldigt blandning på den här gatan. Den påminner om alla andra gator i Gamla stan med den här tiden. Så att det bodde familjer och det bodde småborgerliga hantverkare och... alla möjliga sorters människor längs den här gatan, och det var inte alls bara krog och jungfrubur som det skallas om i den här tiden. Men man kan ju föreställa sig att Maja Stina bidrog lite grann till det här ryktet av en stökig gata, för att grannarna är oerhört upprörda över att hon har lösa kvinnor som springer hos sig. Hon ägnar sig åt olaga utskänkning av alkohol, hon kör fort.
Men var det ett sånt allvarligt brott? Jag får bara känslan av att det finns olaglig utskänkning överallt i Stockholm.
Ja,
den här tiden,
ja, eller? Men det gjorde det. Det fanns många såna här krogar som ägnade sig åt olaga utskänkning säkert. Och tyvärr så finns inte själva rättegångsprotokollen från de här händelserna, utan det finns bara diariefört. Så vi vet inte vad liksom påföljderna blev, och vi vet heller inte vad hon själv yrkade, om hon påstod att hon var oskyldig eller inte. Men det finns däremot ganska omfattande rättegångsprotokoll från de här grälen med grannarna.
På Baggensgatan?
På Baggensgatan, där de stormar in, grannhustru stormar in, sliter upp dörren, spottar henne i synen, kallar henne för hora och horkopplerska. Och hennes man blir också ganska trött på det här livet, förstår man det som. Och då finns det grannkvinnor som också säger att han har kommit och suttit hos dem och i flera veckor beklagat sig över att han är gift med Ulla Winblad, som är beryktad för lidlighet.
Hur länge är de gifta då? Hur fortgår deras liv?
Ja, hon förblir ju gift med Erik Lindstål ända
trots
till sin
att han
död,
beklagar sig.
Faktiskt. Trots, ja, för någonting så måste de ju ändå ha, så de håller ihop det här paret. Och man kan ju hoppas att de fick några år mot slutet som ändå var lugnare. För de flyttar ju från Baggensgatan och Lindstål blir befordrad på Hallrätten och de får det kanske lite bättre och de lyckas faktiskt köpa ett hus på Söder.
På Söder?
På Timmermansgatan, ett litet hus där de också kan hyra ut övervåningen och bo själva på nederplan i ett rum och kök, om jag inte minns fel. Och det här är ju ganska fantastiskt. Det är ju inte många som lyckas köpa ett hus vid den här tiden, även om det är belånat naturligtvis. Pantbreven finns faktiskt kvar på Stadsmuseet i Stockholm. Så där har vi hittat Maja Stinas namnteckning. Jag tror att det är det enda kända exemplet på den.
Hur gammal blir hon?
Hon blir 54 år.
Vet man vad hon dog av?
Ja, enligt uppteckningarna så dog hon av förstoppning. Och det förmodligen så betyder det just vad vi tror att det betyder. Men det kan ju också betyda att man har fått någonting i halsen kanske. Men det verkar troligt att det var det som det låter som.
Men hon lämnar inga barn efter sig, ingen så, nej.
Nej, inte som vi vet.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ulla Winblad, eller Maja Stina, hon är ju ändå, vad ska man säga, det är ju ingen vanlig kvinna.
Nej, det kan man inte påstå.
Men vad säger hon, vad säger hennes öde oss ändå om 1700-talet?
Alltså 1700-talet är som sammansatt och en spännande tid, tycker jag. Där det finns sån, det är sån skillnad mellan, om man ser till lagstiftning och den här strängt religiösa tiden som det kan framstå sån, om man ser till lagar och till hur prästerskapet, den makt de hade och vad som predikades och sen hur människor levde sina liv. Det känns som att det är sån,
det är som stor skillnad.
Stor skillnad däremellan. Och jag tycker att ibland känner man sån närhet, man kan känna liksom förståelse för de här människorna och det finns många likheter med våra liv idag. Det här är liksom den moderna tidens början, kan man säga. Och i vissa andra avseenden känns det så oerhört främmande och avlägset. Så jag tycker att det är oupphörligt fascinerande faktiskt att dyka ner i den här tiden och försöka vandra på gatorna och
Det här är ju också en tid, nu kommer jag inte ihåg när alla krig är, men det är ju ändå en tid när stormaktsväsendet håller på, stormakten är under avveckling.
Precis.
Men det är ju fortfarande ett multinationellt stat egentligen, Sverige också.
Ja, men det är det ju. Jag tror att man hör väldigt många olika språk när man vandrar genom Stockholm i den här tiden. Och världen håller ju på att liksom öppna upp sig genom alla upptäcktsresanden. Och det finns ett stort intresse och en stor nyfikenhet på omvärlden.
Ja, vi har den vetenskapliga revolutionen.
Ja, det händer ju väldigt mycket under den här tiden. Och sen är ju frågan hur mycket av det som påverkar en kvinna som Maja Stina. Hur mycket av det här som man ser och känner av också. Jag menar, under hennes livstid så kommer ju också Gustav III till makten. Och han hinner också skjutas och dö. Så man undrar hur mycket av det här som påverkade henne och hur involverad hon var i det. Och jag tycker det är fascinerande att få inblick i en människas liv på det här sättet och se, som fantisera kring hur hennes vardag såg ut. Hennes relation till grannarna, det kan inte bara ha varit osämja och slagsmål. Hon måste ju också ha druckit kaffe med grannfruarna någon gång. Hon måste ju ha pratat med folk.
Men det här är väl en tid av ganska mycket känslomässighet, eller är det, har jag fel bild där? Att
det ja, nej, men det är ju så. Det är väl under den här tiden som ett borgerligt ideal som är mer återhållsamt börjar väl på att ta form under den här tiden. Men fortfarande känns det som att det är ganska mycket utlevelser. Alltså att även kvinnor kan vara fysiskt våldsamma, ja, slåss. Att det inte är, hon är inte alldeles ensam om det liksom. Och att man också kanske gråter offentligt och visar liksom ett brett register av känslor, om man säger så. Både män och kvinnor kan man ju föreställa sig. Så att mycket skulle vi nog kanske inte känna igen oss i.
Samtidigt är det här är väl en tid också när man med så här resenärer till Stockholm beskriver ju Stockholm som en riktig soptipp. Alltså.
Ja, en del. Och andra beskriver det som en mycket vacker och välordnad stad. Så att det finns ju också hela spektrat. Ja, liksom.
Det är svårt att veta vad som är sant. Eller det kanske är sant båda delar. Egentligen.
Jag tror att bägge delarna är sant, precis. Det beror ju alldeles på vad du jämför med och vad du har för erfarenheter med dig i bagaget. Men det är spännande med alla de här blickarna på staden, absolut. Och sen att det är en sån liten stad så att alla de här människorna känner till varandra, de här människorna som har råkat på i materialet. Och när jag sitter med de här rättegångsprotokollen så är det ju inte bara, det var ju ett sätt för mig att lära mig läsa. Jag började ju i en annan ände, med ett annat levnadsöde när jag började forska kring det här. Så Ulla Winblad är ju egentligen en bifigur som jag hade svårt att på något sätt, jag var tvungen att ta mig an henne på något sätt, för hon dök upp hela tiden.
Det är nu ditt forskning, nu den här bok Nattlöperska.
Ja, men precis. Mm. Och då sitter man med det här rättegångsmaterialet och där dyker ju liksom hela tiden Bellman-världen upp, fast den verkliga motsvarigheten. Du har ju Mamsell Appelbom, Skälet Parasol, Fredman dyker upp i något rättegång som rör en någon badstuga. Ja, men alla de här Torstensson och, alltså, det finns, man känner igen dem allihop från Bellman-världen och de finns där i rättegångsprotokollen. Där finns det så otroligt mycket av det liv som levdes i staden, för att jag tror att en stor del av medborgarna i Stockholm dyker någon gång upp inför rätten.
Rätten verkar nästan vara en del av livet.
Ja, men det är en slags social arena, så att det är liksom stort som smått. Det är ju, på ena sidan så är det ett mord, någon har blivit nedstucken på Hornsgatan, och på andra sidan så är det någon som har blivit kallad för hora. Och det väger liksom ungefär lika tungt, det tar lika mycket utrymme på de här sidorna, och lika många vittnen som blir inkallade och får vittna och...
Man lägger samma vikt vid att någon kallar någon för en hora som att någon...
Det gjorde man ju förmodligen inte. Nej. Men om man tittar på det så här som en... Källmässigt så finns det ju, det är långa utredningar och många vittnesmål. Och någon gång så blir nog nästan alla kallade inför rätten för att vittna, om inte annat, i något fall. Så att man lär sig väldigt mycket om hur folk relaterade till varann och hur lokalsamhället fungerade och så. Jag tycker det är jättespännande.
Jag måste säga att jag är ändå imponerad av att så pass många källor som du ändå lyckas hitta här. I och med att hon är ju ändå, även om hon är ovanlig, så är hon ju ändå en vanlig kvinna. Att det ändå går att hitta så många
spår. Ja, men det får man ju tacka naturligtvis Bellman-forskningen som jag har berett väg för det här. Jag har ju kunnat använda mig av många sekundärkällor naturligtvis också. Men sen den svenska byråkratin är ju ganska fantastisk. Det är ju många människor går ju att hitta om man verkligen ger sig i kast med det och försöker. Så finns det ju väldigt, väldigt mycket på vanliga människor.
Mm.
Och i synnerhet om de har varit lite stökiga och dyker upp i rättegångsprotokollen. Det är då man kan få det här lite, då kan man få lite kött på benen och lite berättelser som ger liv.
Rebecka Lennartsson, docent i etnologi och forskningschef på Stadsmuseet i Stockholm och aktuell med boken Ulla Winblad, Liv och legend. Stort tack för att du var med här idag.
Tack för att jag fick komma.
Jag som pratar heter Urban Lindstedt.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.